Hej. Eleanor heter jag, Eleanor Gustafsson, är vikarierande pastor här på några procent. Predikar en gång i månaden och finns också tillgänglig för samtal. Om man skulle vilja det, bara höra av sig. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Jag är också med i församlingsplanteringen, er församlingsplantering i Berga. Och vi har som princip att aldrig berätta någonting om planteringen här framifrån. Men jag kommer gärna till er husförsamling om ni skulle vilja höra lite hur det går. Så bjud in mig i så fall om ni är nyfikna på planteringen. Hörs det bra? Jag har mikrofonen rätt. Ja. Vi är inne i den här predikoserien om bön fram till påsk. Och idag är temat vila. När jag var ung så spelade jag ganska mycket tv-spel. Inte så mycket datorspel, men det här spelet spelade jag. Caesar 3. Någon som har spelat det kanske? Inga händer. Jo, det här var någon. Man skulle bygga en romersk stad. Målet var, har jag läst nu på nätet i efterhand, att bli krönt som kejsare. Det blev aldrig jag. Gick aldrig så bra för mig. Men man fick liksom ett sånt här landskap och så skulle man bygga upp en stad. Och då börjar man liksom med vattenförsörjningen, fick igång lite jordbruk och fiske, stenbrytning, handel. Och när man hade igång, när man väl hade det, då var det viktigt att illa kvickt bygga tempel. Olika tempel, så att man kunde hålla gudarna nöjda. För att om man glömde Neptunus till exempel, då förliste alla skeppen. Och så hade man ingen fisk. Om Mars blev utan tempel så anföll fienden, krigsguden. Om Merkurius kände sig förbesedd så havererade handen. Om Ceres kände sig bortglömd så blev det missväxt. Sen skulle man också bygga tempel till Venus också. Jag minns inte vad som hände då, om folk blev sura och dålig stämning om man inte hade kärleksguden på plats. Det minns jag inte. Men i en sån värld, liksom, när det finns olika gudar med olika områden, i en sån värld är ju monoteismen, det vill säga tron att det bara finns en enda gud, ett evangelium. Så man slipper, det är ju väldigt kostsamt att bygga de olika templen. Det är kostsamt att gå med offergåvor liksom, till alla de här olika gudarna. Tron att det bara finns en gud som har skapat himmel och jord och som liksom kan sörja för en på livets alla områden är ju en fantastisk vila. Jag behöver bara rikta min bön åt ett håll. Det här med bön, ordet bön kan ju väcka olika associationer. En del kan förkänna att känna en längtan inför det ordet, väcker längtan. Och sen tror jag för många av oss så väcker det ganska dåligt samvete. Vi vet att vi borde be och så blir det inte av. Och kanske speciellt nu i fastan. Vi är ju inne i den här 40 dagar långa fastan inför påsken. Där man kanske har såna ambitiösa projekt om att nu ska jag ta tag i mitt böneliv. Och så kommer liksom livet emellan och så blir det inga av det. Är bön ett krav? Måste man be? Vad händer om man inte ber? En annan berättelse. Jag minns inte mycket från min konfirmationsläsning. Jag vet inte om jag kan ha berättat det här förut i Jönkyrkan. Men jag är uppvuxen på en ö utanför Göteborg i en missionsförsamling, Dons missionsförsamling. Där gick jag i konfirmation. Och då inleddes det här läsåret med att man fick ställa anonyma frågor. På lappar, liksom, skriva ner dem. Och så la man det i en urna. Och så inför varje lektion då, så varje lektion började sen med att man ledaren drog någon fråga i den här urnan och svarade på det. Och sen gick vi över till dagens ämne. Och då hade jag på min lapp ställt frågan: vem ska man be till egentligen? Gud, Jesus eller anden? Hur funkar de här treenheten egentligen? Vem ska man be till? Och så kom den här dagen då ledaren äntligen drog min lapp. Och ledaren svarade: man får göra som man vill. Och sen la undan lappen. Och jag var lite besviken. För bakom den här frågan fanns en oro. Är det så att man liksom måste fördela sina böner rättvist? 33% till Fadern, 33% till Jesus, 33% till Anden, för att ingen ska bli ledsen eller avundsjuk eller så. Och då var jag ju tillbaka i det med Caesar 3. Alltså, är den här nöjd? Den här nöjd? Liksom. Och jag vågade inte riktigt avslöja hur jag tänkte, så att jag fick inget svar på min fråga där. Men jag har ju fått fundera vidare på det som teolog. Och den här predikan är en liten frukt av det reflektionsarbetet. Så den här predikan har egentligen två teman som sitter ihop. Det ena är, hur ber man till en treenig Gud? Och det andra är då, vilan i att upptäcka att Jesus har uppfyllt vårt bönekrav. Och att vi kan finna en vila i att förena oss med Jesu bön. Och hitta ett treenighetstänk där som kan bli en vila. Så det är lite temat liksom. Treenigheten, är bön ett krav? Hur kan man finna en vila? Jag är ofta ute i olika församlingar och talar. Och ett ämne som jag ofta är ute och talar om är bön. Just. Och då brukar jag säga att bön har tre dimensioner. Alltså vi kan ju mena så olika med bön. Dels har vi den tillbedjande bönen. Där vi tackar, lovsjunger. Alltså vi ber för Guds skull. För att ära honom. Sen har vi den vänskapliga bönen. Där det handlar om att bli vän med Gud. Att fördjupa den vänskapen som förvandlar och frälser oss. Och sen den begärande bönen där vi ju ber om hjälp. Ber om olika saker. Och när det kommer till tillbedjande bön då. Så skulle jag ändå säga utifrån min bibelläsning. Att det faktiskt presenteras som ett krav i Bibeln. Alltså det är vår uppgift som människor att tillbe Gud. Vi ska börja i den här bibeltexten, Romarbrevet 1. Där det står så här. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbarat för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Här verkar Paulus mena att världen är som en stor skylt som säger liksom, det finns en Gud som vi behöver tacka. Men vi som mänsklighet har ignorerat den skylten och ger inte Gud äran. Så vi tackar inte för maten. Vilket är oartigt och moraliskt fel. Det vill säga en synd. Att inte tacka Gud är en synd. Men tacksamhet är inte bara ett krav som man ska uppfylla, utan det är en attityd. Som jag tror att Gud vet att vi mår bra av. Alltså vi mår dåligt som människor om vi tror att vi ensam är vår lyckas smed. Det är så jobbigt att leva så. Det är enklare att leva i det här beroendet. I utsträckta händer att ta emot Guds gåvor och säga tack. Det är en attityd som vi mår bra av och Gud försöker i sin godhet leda oss in i den tacksamheten igen. Och det gjorde han ju genom att utvälja Israel som ett salt och ett ljus i världen, skapa ett bedjande folk åt sig. Och jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser Moseböckerna, att det där är ju egentligen en gudstjänsthandbok. Det finns ju så många bud som handlar om gudstjänstlivet. Israels gudstjänstliv. Alltså olika offer, olika högtider. Olika sätt att hålla sig rituellt ren. Hur man ska förbereda sig inför de här gudstjänsterna. Och det här är ju instruktioner som Israel inte höll. Så de fick en sån här, varsågod här en gudstjänsthandbok. Hur ni ska tillbe Gud. Och Israel följde inte den. Och då gör Gud så här att han sänder sin son till att uppfylla Israels kallelse. Jesus uppfyller lagen. Han är den där bedjande människan som uppfyller det här kravet eller det här budet att tillbe Gud. Så tillbaka då till min konfirmationsläsning och den här frågan. Ledaren där hade ju rätt. Man får göra som man vill. Och man ska be på det sätt som funkar för en och som känns naturligt. Gud hör, Gud är tre och ett samtidigt. Och vi behöver inte, de blir inte avundsjuka. Avundsjuka är en synd. Gud är utan synd. Vi behöver inte vara rädda för det. Men för den som kämpar med sitt böneliv, för den som vill hitta den här vilan i bönen, så finns det ett sätt att be och förhålla sig till treenigheten som är till en stor välsignelse. Och det sättet vill jag nu dela med mig av, hur bön kan bli en vila. Genom att man relaterar till treenigheten på ett specifikt sätt. Och då ska vi gå till Efesierbrevet 2. Vers 18. Ty genom honom, och då syftar det på Jesus här. Ty genom Jesus kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Där har vi hela treenigheten. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Och genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så Gud har gjort oss till ett tempel. En plats för bön. Och det har han gjort genom att förena oss med Jesus. Och genom att uppfylla oss med anden. Och i vers 18, vi kan ta tillbaka den här bilden, första versen där. Så har vi då ett mönster. Genom Jesus, alltså till fadern genom Jesus i en enda ande. Alltså, här är ett sätt att be och förhålla sig till treenigheten som jag då vill tala om utifrån. Att be till fadern genom Jesus och i den heliga ande. Fadern och sonen och anden är lika mycket Gud. Men fadern är den sändande. Och därför finns det här mönstret faktiskt i Paulus brev. Att tillbedjan är någonting som sker till fadern genom sonen. Och det är någonting som också finns i den tidiga kyrkans böner. Och som fortfarande används i de, alltså i Svenska kyrkans sätt att fira mässa, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan har det här mönstret till fadern genom Jesus i den heliga ande. Det är så man ber. Man kan och bör även be till Jesus och anden, och det gör man i de här kyrkorna också. Men om man vill finna den här vilan i bönen så är det här ett sätt att tänka. Och då ska vi gå till en annan text som förklarar det här tänket. Och det är Galaterbrevet 4. Vers 4. Då står det så här. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar, Abba fader. Här har vi också hela treenigheten med i den här texten. Alltså Gud sände sin son till att uppfylla lagen. Israels kallelse, mänsklighetens kallelse. Bland annat då ett liv i bön. Och genom tron och dopet så har vi förenats med Jesus. Vi sitter ihop med honom. Han bor i oss och vi bor i honom. Vi är i Kristus. Och genom, eller tack vare den här föreningen, då har Gud sänt sin sons ande in i vårt bröst och den ropar Abba fader. Det vill säga, i oss bor den heliga ande och ber ständigt till fadern. Så genom att vi har förenats med Jesus har vi uppfyllts av anden och den ber till fadern. Och här står det ju sonens ande. Och det är Guds ande som menas här, för att personerna i treenigheten får sitt namn utifrån sin relation till de andra. Alltså fadern är sonens fader. Sonen är faderns son. Och anden är Guds ande, eller sonens ande, eller Jesu ande, eller Kristi ande, eller Jesu ande, som det står i breven. Eller som anden ibland kallas på det sättet. Och vad är då andens uppgift? Jo, andens uppgift är ju att göra oss lika Jesus genom andens nådegåvor, så att vi kan utföra de mirakel som Jesus gjorde. Genom andens frukter, så att vi kan så att vi får Jesu moraliska karaktär, hans karaktärsegenskaper. Så nådegåvorna, frukterna. Men anden skapar också Jesus lika böner i oss. Alltså anden lär oss att be som sonen. Som Jesus. Det vill säga Abba fader, Abba fader. Och för att bönen ska gå från ett krav till vila så behöver du upptäcka detta. Och det gör man genom att meditera över det. Kontemplera det. Meditation är latin och betyder reflektion. Du behöver reflektera detta. Du behöver be utifrån detta, praktisera detta, betänka detta. Och då vill jag då i den här predikan ge några bönesätt hur man kan göra. Vi västerländska protestanter är vana vid att tänka att bön är någonting som sker i hjärtat, i munnen eller i tankarna. Men bön är också någonting som har med armar och ben att göra. Jag vet att jag har predikat om någon gång förut. Att använda kroppen i bönen. Också magen, fastan. Alltså kroppen kan också vara ett sätt att använda i sin bön. Och det jag vill tipsa er nu om, det är att använda er fantasi. Och att i, eller genom er fantasi, måla upp en slags inre ikon. Eller göra det osynliga synligt. Vi kan vänta med den bilden. Jag märker att ni tittar på någonting där. Alltså, Jesus har ju sagt att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Alltså Jesus är ju här, mitt ibland oss. Men vi ser honom inte. Men genom vår fantasi så kan vi måla upp en bild av att Jesus är här. För att hjälpa vår tro. Det är ett sätt att liksom reflektera, meditera, närma sig den här verkligheten och öva sig tro att det här är sant. Jesus är mitt ibland oss. Och precis som en tavla kan hjälpa mig i min bön att liksom förstå vem Gud är, så kan du då måla upp en tavla i din fantasi. Och då kan man då måla upp en sån inre bild att nu är jag inför det här osynliga, men som är verkligt. Och jag bara tittar på det med mitt inre öga. Jag är bara i tystnad i 5 minuter. Man kan ställa några äggklockor eller mobilen. Eller jag har ett här timglas hemma som jag ofta använder när jag ber. Som är några minuter. Så att jag bara är i stillhet och betänker detta. Liksom bara titta på det. Tillbe det med mina ögon. Beundra det. Söka Guds ansikte, att liksom fästa sitt inre öga vid en bild. Och då vill jag ge några sådana bilder som har med detta med genom Jesus. Och så kommer jag avsluta med anden. Och då är mitt förslag att välj någon av de här bilderna som du känner, det där väcker min nyfikenhet, det här väcker min längtan, det här vill jag utforska. Så ägna 5 minuter ikväll eller 5 minuter någon gång i veckan till att bara var inför den bilden. Eller varför inte göra det i husförsamlingen när ni tar 5 minuters paus och är inför någon av de här bilderna. Då tar vi första bilden. Det här är Kristus framför dig med ryggen vänd mot dig. Alltså Jesus som en överste präst. Det är ju någonting som det står väldigt mycket i Hebreerbrevet. Där talas om att det finns ett tempel i himlen som är det riktiga templet. Så de jordiska templerna som vi kan läsa med i Gamla testamentet, de gjordes som avbilder av det här. De är kopior av templet i himlen. Och till det templet har Jesus stigit upp både som offergåva och som överste präst. Och han är där och ber. Jag ska återvända till den bilden när jag har min nästa predikan om 2 veckor. Och då kan du liksom för din inre blick föreställa dig detta, att Jesus står framför dig i det där himmelska templet. Du kan ju måla upp det templet, hur ser det ut? Betänka det. Och så står han där framför dig med ryggen vänd mot dig liksom, så här. Och så tittar du på hans ryggtavla. Och så tänker du på detta som det står här. Men eftersom han är till i evighet, behåller han för alltid sitt prästämbete, så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Och där har vi detta igen, genom honom. Det är så mycket av detta i breven. Genom Kristus, i Kristus, genom Jesus. Så att då kan du ju i din liksom den här kampen av att du inte får till ditt böneliv och det är så lite bön, bara tänka att Jesus ber. Han har uppfyllt den här kallelsen och jag får bara stå bakom honom och säga mitt amen, luta mig mot Jesu bön liksom. Han är som en lovsångsledare, jag behöver inte ens sjunga med, utan han liksom bara bär fram mänsklighetens lovsång och jag får bara liksom lyssna och luta mig mot det, bara vara i tystnad, försöka lyssna till det, vad säger han? Och det är ju detta att Jesus är både Gud och människa. En människa har stigit upp till det himmelska templet och bär fram mänsklighetens bön. Vi tänker ju ofta på att Gud har stigit ner och uppenbarat sig. Men den här bilden tror jag vi missar ofta, att en människa har stigit upp och bär mänsklighetens bön inför Fadern. Så det är den ena bilden. Den andra bilden. Det är ju att sonen. I början var det Kristus som överste präst, Messias. Här har vi sonen som står bredvid dig och ber. Så då står ni liksom hand i hand bredvid varandra inför Fadern. Och han är vår storebror och vi kan liksom bara luta oss mot Jesu bön. Och när lärjungarna frågade honom så här: lär oss att be, hur ska vi be? Och han sa: vår Fader. Alltså vi inbjuds till att be den bönen tillsammans med honom. Tack vare att vi liksom förenas med honom så har vi blivit Guds barn. Han har blivit vår storebror. Och vi liksom går hand i hand med honom inför Fadern. Och vi får be den bönen tillsammans med honom. Och han har ju inga synder som han behöver be om förlåtelse för. Men han har ju burit vår synd. Han är vårt syskon. Och då kan man ju liksom bara i tystnad bara höra, föreställa sig att Fadern som den fördolde framför mig som man inte kan se, men Jesus bredvid mig som min storebror som ber den här bönen och jag får bara säga mitt amen och luta mig mot den bönen. Det är en bild. Nästa punkt. Det är ju sonen framför dig med ansiktet vänt mot dig som uppenbarar vem Gud är. Alltså Jesus säger: den som har sett mig har sett Fadern. Det här med treenigheten innebär ju inte att Gud har 3 personligheter. Gud är 1 väsen, 3 personer. Men det här ordet person har utvecklats sedan man kom på det begreppet om Gud till någonting annat. Och det, man menar inte att Gud har 3 olika personligheter. För annars hade inte Jesus kunnat säga så. Den som har sett mig har sett Fadern. Så du som har fått för dig att Fadern, han är liksom en sträng Gud och Jesus är en snäll Gud, behöver verkligen stanna upp inför det där och titta på Jesu ansikte och tänka: det här är ett ansikte som uppenbarar Guds väsen, vem Gud är. Det här är Guds personlighet. Och det här gör ju att vi möter då Fadern genom Jesus i den heliga ande, men vi kan också be till Jesus och till anden. Att bara titta på Jesu ansikte, studera det ansiktet och tänka: det här uppenbara vem Gud är. Nästa bild, eller nästa punkt. Det är ju sonen bakom dig som liksom står puttar fram dig inför Fadern. Presentera dig, titta här. Här är min kompis, här är mitt syskon. Och det här är att vi kommer inför fadern liksom i Jesu auktoritet. Det finns det här uttrycket i Jesu namn. Och det är ju att vi kan komma med vår bön i Jesu namn, i hans auktoritet. Att liksom skriva under vår bön med Jesus. Liksom. Därför kan man ju inte be till Jesus i Jesu namn. Det gör vi ibland, det gör även jag, har märkt. Om misstag. För det är ju som att säga, hej Jesus! Hälsningar Jesus. För det är som att vi skriver under, det är hans namn. Liksom. Det finns en auktoritet i det. Vi kommer liksom som förenade med Jesus. Han presenterar dig, du har honom i ryggen. I mötet med fadern. Till sist då, någonting om andens bön i oss. Nu har jag gett då 4 bilder av detta med genom Jesus. Använd någon av de bilderna som du känner att det här är jag nyfiken på. Det här vill jag studera. Så här står det i Romarbrevet enligt folkbibeln. I alla fall den gamla översättningen av folkbibeln. Jag har inte kollat upp den nya. Då står det så här, Romarbrevet 8, vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Det är ju inte tungotalet som åsyftas. För tungotalet är ju ord. Därmed ett så kvidande läte, ett rop. Så hur låter en andeuppfylld människa? Enligt Paulus så är det en människa som går runt och suckar. Vi kan få ofta tänka att det är någon som går runt och ropar halleluja. Men med sig Paulus är det någon som suckar. Och det är för att Guds rike är redan nu men ännu inte. Det finns saker som vi kan ropa halleluja över. Vi är frälsta, Guds rike är här, fantastiskt, seger. Och så finns det också så mycket att sucka över. Allt det som ännu inte är, det lidande som finns. Och anden som är utgjuten från himlen, liksom, där Guds vilja sker. Och som ser allt det här lidandet. Suckar ju efter Guds rike. Ropar efter faderns herravälde genom sonen. Och vi blir delaktiga i den sucken, i det ropet. Och vi som Kristi kropp, vi har då förenats med Jesus. Vi är Kristi kropp. Och anden fördelar ju sina gåvor på olika sätt. Och det betyder ju att hos några så skapar anden ett halleluja. Och hos några skapar anden en stor suck. Och det där måste vi vara känsliga för, att vi är olika. Han har fått olika kallelser där. Några ropar halleluja, några suckar. Och det är andens bön i oss. Och det här betyder ju att när vi då har förenats med Jesus och uppfyllts av anden, så betyder det att ibland kan känslan av Guds frånvaro egentligen vara ett tecken på Guds närvaro. Alltså Gud i oss som längtar efter Gud. Anden som ropar efter Jesus. Det har vi i slutet av Uppenbarelseboken. Det är så att anden och bruden ropar kom. Längtar efter lammets bröllop, längtar efter föreningen, längtar efter Jesu herravälde, Jesu återkomst. Gud i oss kan längta efter Gud. Men oavsett om anden skapar en suck eller ett halleluja, och det är det sista jag säger nu, så det anden vill göra i oss är att skapa en tillit och en tro till fadern, till det Jesus har gjort. Alltså anden skapar det här Abba fader, det här tillitsfulla. Och det där behöver vi öva oss i. Att landa att detta är sant. Att vi har förenats med Jesus. Han har uppfyllt lagen. Han har uppfyllt mänsklighetens kallelse. Och i vår efterföljelse så måste vi liksom hämta kraft där i. I föreningen med Jesus och bottna i detta. Därför är de här bönövningarna så viktiga. I vår kamp så får vi finna vila i detta. Och det hoppas jag att du få möjlighet till nu under fastan i dina liksom halvt havererade fasteprojekt. Att Jesus, han ber. Vi har förenats med hans bön, uppfyllts av hans ande. Låt oss be. Heliga ande, jag ber att du för vårt inre öga ska måla upp detta fantastiska. Att vi har förenats med Jesus och hans bön. Låt oss få upptäcka mer av treenighetens mysterium och verklighet den här veckan. Öppna våra ögon så vi ser det osynliga. Denna andliga verklighet. Och låt oss finna vilan i bönen. Amen.